Ska jag säga något? Moj, moj.
En svartvit serieroman om queera tidsresor i Helsingfors. En 8 timmars pjäs om kärlek och död på Dramaten. 46 röster som berättar om den stora branden 1875. En queer syntopera om en tysk kontratenor som trollband New York. Maskiner som gör röster till egna instrument, queer sågverksfantasy från Norrlandskusten. Det queera berättandet i 20-talets början tar sig många olika uttryck. Bögbibblan har lämnat poddstudion och sökt upp 16 queera författare, översättare, musiker och scenkonstnärer från Amsterdam till Sundsvall, från Hägersten till Helsingfors. I säsong 3 står samtalet i fokus när vi närmar oss upphovspersonerna bakom den queera musik, litteratur och scenkonst som skildrar queera erfarenheter idag. Vi som är med er i etern är Milla Leskinen, psykolog och skribent, och Max Bjuggfeldt, litteraturvetare och bögboksnörd. Den här veckan träffar vi Tammy T och samtalar om strap-on-syntar, hennes första punkband, hur hon gick från att jobba på fabrik till att bli artist och hur alla kan sjunga med hjälp av en maskin. Välkommen till Bögbibblan podcast, din skeva bokhylla. Totta mommy tot. Vet du vad det är, Milla?
Tammy. Nej.
Tammy T, dagens gäst på rövarspråket.
Ja. Jag brukar vara väldigt bra på rövarspråket.
Jag kan tänka mig det. En riktig nörd.
Tack.
Varsågod.
Mom a kock zoz.
Duktigt. Idag far vi till Berlin. Hur känns det? Dina drömmarstad.
Exakt. Det känns jättekul. Framförallt var det ju extremt kul att få intervjua Tammy T.
Det var så roligt att vi kan liksom inte ens hålla oss på gästen, utan vi måste bara droppa på en gång att det är Tammy T vi pratar om i det här avsnittet, och att vi är så otroligt glada för det. Det är ju liksom en person vars musik vi har dansat till på x antal fester.
Verkligen, och det var ju också en av personerna som vi intervjuade för en artikel vi gjorde för tidningen Ottar i våras, som just handlade om musik.
Precis, i den artikeln så undersöker vi queera ljud, queera röster och samtalar med Karin Dreyer, Tammy T och Rickard Hamrin. Och den här intervjun spelade vi in i samband med den artikeln. Och det blev en så himla bra samtal om Tammys musik och textförfattarna att vi liksom inte kunde hålla oss från att få publicera den i podden också.
En sak som återkommer i den här intervjun med Tammy T, som vi också har pratat om med Karin Dreyer, är ju hur rösten är så central för hennes uttryck. Men vi pratade också om hennes låttexter, där jag läste in flera olika queera teman, eller teman som kan läsas som queera, men där Tammy inte riktigt håller med mig.
Det blev ett väldigt intressant samtal. Jag är väldigt glad att vi får dela det här samtalet mellan dig och Tammy med världen. Nu kör vi!
Hej och jättevarmt välkommen Tammy T till Bögbibblan podcast.
Tack så mycket.
Så kul att du vill vara med här på länk från Berlin.
Det känns jättekul att vara med.
Vi ska ju prata om ditt musikskapande idag. Och jag vill bara börja med att berätta att jag gjorde en genomlyssning av din senaste skiva från 2019 inför den här intervjun. Och ett gäng röriga anteckningar här, men som alla går ut på ungefär samma sak, att det är så himla fint att få läsa om eller få lyssna på musik som handlar om så queera erfarenheter, och att du täcker in så många olika teman i dina låttexter, allt ifrån våld i nära relationer till att vara rädd när man rör sig ute på gatan, och också i klubbar, i so-called safe spaces. Och allt ifrån det till så jättefina vänskapsskildringar och jättebra och liksom väldigt specifika och intressanta skildringar av sex. Så jag vill bara säga ett stort, stort tack för den musik du har gjort.
Tack så mycket, vad fint att du säger så.
Mm. Hur skulle du själv beskriva din musik?
Och det är det som är alltid svårt när man frågar en musiker, tror jag, va? Men jag försöker göra ganska så. Jag tänker alltid med, speciellt med texter då, så tänker jag alltid att jag tycker att det är så mycket mer igenkänning i väldigt specifika händelser och sånt. Även om man inte har varit med om de händelserna själv. Jämfört med sådana låtar som sjunger till exempel om kärlek och så på ett väldigt storslaget och brett sätt, så tycker jag det är svårt att känna igen mig i dem, även om när det är liksom för allmänt och så. Jag tycker om specifika händelser och sånt tycker jag om att skriva om. Ja, och min musik, annars skulle jag väl kanske klassa som bara elektronisk popmusik. Det finns sådana musikjournalister som är bättre än mig på att beskriva det, tror jag.
Elektronisk popmusik låter jättebra. Just det här med att det specifika och ganska explicita tyckte jag var intressant just med dina texter. Och kanske särskilt intressant är i de låttexterna som handlade just om sex. För där tycker jag, håller helt med dig, att det ofta låter det så. Jag vet inte, man skriver att någon är het. Man beskriver inte på vilket sätt. Eller man kanske liksom förstår att två personer i en låttext har kemi, men man förstår inte riktigt vad det är och så. Jag tycker att det finns också verkligen utrymme för, ja, men det är specifika, det är explicita, men också, ja, men väldigt liksom så konkreta händelser. Man känner verkligen att man är i ett liksom nu med dig tillsammans i dina texter.
Kul att föra.
Verkligen. Och sen tycker jag också att du är väldigt bra på att skapa väldigt kul bilder i dina låttexter. Så jag är bara nyfiken på hur brukar din process se ut när du skriver?
Jag brukar ofta det brukar vara att det kommer liksom när jag sitter på någon buss eller något, att jag kommer på något tema att skriva om. Och så jag har liksom anteckningar på min telefon där det bara är så här, ja, men det här temat borde jag skriva om, eller det här. Och sen medan jag gör musik, så när jag håller på med låtar, så är det liksom oftast, det är liksom lite mer tekniskt håll det brukar komma från, att jag provar nya syntar eller håller på med ljud och sånt. Och så, men det är ganska sent som jag kanske försöker sätta text till låtarna. Och då brukar jag alltid ha det som hjälp, liksom mina anteckningar, och komma på så här, vilket tema hade passat på den här låten. Och så brukar det vara ta flera år verkligen att skriva en låt. Jag är så långsam. Och så är det helt sjukt vad långsam jag är. Vissa låtar tror jag kan hålla på med. Jag tror 5 år höll jag på med en låt. Ganska så aktivt och bara så här, gjorde om och gjorde om. Ja.
Okay.
En väldigt lång process. Lång och långsam.
Vilken låt var det?
Face Riding, tror jag. Kan man inte tro när man lyssnar på den att den tog så lång tid. Men ja, det tog superlång tid.
Vad är det du letar efter då? Jag tänkte i den här långa processen. Eller hur vet du att du har hittat rätt?
Ja, det känner man nog bara. Eller känner jag bara liksom när det känns rätt. Det känns också väldigt, det är enkelt för mig att känna när det inte känns rätt också. Men det är väl också just att det är så explicit och så personligt, så känns det jättesvårt att få det att bli helt rätt. För det känns som att det är någon så här balansgång också mellan personligt och privat, som man inte vill gå över. Liksom man vill inte att det ska bli för privat ändå. Och att det ska vara så här, alltså det får vara sexigt och det får vara humor i, men det ska liksom inte bli så här plojigt heller. Som det känns som, ja, som det kanske ändå blir ibland, jag vet inte.
Men just det, men utan att bli fånigt kanske.
Ja, precis.
Jag tycker en jättekul rad, nu har jag tappat låttiteln, men den här låten där en person heter Dumbfuck i den enas telefon och den andra heter Stupid Screw.
Ja, just det.
Det tyckte jag var superkul. Så stort tack för det. Hur kom du på det?
Jag kom på det. Alltså, det är väl kanske mer om att man har dejtat folk och faktiskt, eller, och inte kommit ihåg vad de heter på riktigt faktiskt, när det har varit sådana relationer som bara går ut på sex. Som det är väl därifrån det kommer. Jag har aldrig haft någon i min telefon som heter Dampfock kanske, men nästintill.
Nej, ja, men jag blir sugen på ha det, eller ha anledning att ha det kanske. Ja, jag tycker att det är väldigt intressant, vi ska prata mer om musiken också, men att det är ju, många låttexter är ju väldigt sorgliga, eller de handlar om väldigt mörka saker. Som den som heter Birthday, som handlar om en supersorglig födelsedag, men att det ackompanjeras med, men också väldigt fin, också på något sätt, men det ackompanjeras ofta till så ganska glad och peppig musik. Så jag är också nyfiken på hur du tänker kring det, hur du kombinerar text och musik.
Ja, alltså det är något som jag alltid tänker, liksom att så här, jag vill att man ska kunna gråta och dansa till min musik. Och jag tycker också om så här, jag älskar verkligen EDM, typ Avicii och sånt, så här riktiga sådana anthems, sådana här dängor när man kan veva med armarna och sånt. Eller kanske veva med en arm, gör man. Och liksom, det blir också så roligt då, för att de har ju alltid så sjukt dåliga texter ofta. Så jag tycker det är roligt att så här, göra någonting som känns personligt och något som känns viktigt till någon sån anthem-låt. Jag tycker om den så här, den känslan av musik som man kanske annars skulle tänker inte betyder så mycket. Och sen med som den birthday, den är ju väldigt så, ja, sorglig, men mysig melodi ändå. Så, jag vet inte, jag tycker om det när det blir lite så. Det känns som att det liksom nästan mer sätter fokus på det sorgliga då, om det står i kontrast till musiken, så att man inte bara gör, hade varit en så här sorglig, sorgliga melodier med sorglig text blir nästan, då märks det inte riktigt lika starkt hur sorgligt det är.
Just det.
Det finns ett bra ord för när man, kontrast, nej. Jag vet inte, jag kommer inte på vad det heter.
Just det. Ja, just det. Och att kontrastera åt andra hållet då. Att skriva glada texter till sorglig musik. Har du testat det någon gång?
Nej, det har jag inte. Undrar varför. Nej, det hade känts jättekonstigt. En bra idé.
Ja, men då lämnar du EDM-genren i alla fall.
Ja.
En annan typ av musik.
Ja.
Får jag börja spela så lesset piano eller någonting sånt. En annan jättefin låt med ganska kort text är den här 14. Som handlar om att vara rädd och inte duga när man står naken inför någon. Och hur, vad ska man säga, låtens berättar jag eller om det är du då, liksom har det också som 25-åring, att det är liksom en avspegling av en person som är 14 och en person som är 25, och att den här 25-åringen bär liksom sin kropp med stort självförtroende, men sen när den ska klä av sig så uppstår det här tvivlet igen, så kommer jag duga naken. Den tyckte jag också var, som sagt, väldigt kort text, men otroligt gripande skildring av så en osäkerhet och tvivel kring om man får räknas eller om ens kropp duger. Vad vill du berätta om den texten?
Ja, den. Ja, den, ja, det, jag, när jag spelar live så använder jag en, liksom en typ dildosynt som jag spelar på. Och jag tror det var då jag började skriva på den låten. Det var för att jag ville komma på vad jag ska spela på den här dildosynten. För att det känns också som att så här, folk lätt kan så här, fnissa och sånt när jag börjar spela på den. Och tycker att det är liksom lite plojigt kanske. Så jag ville verkligen ha någon låt som kändes där väldigt genuin, som handlar mer om, ja, osäkerhet kring ens egna kropp och sånt som för att inte ska kännas så plojigt. Så det var där jag började skriva på den, tror jag. Men alltså det är så. Det känns som att det inte spelar någon roll hur mycket man så här, hur mycket man utvecklas och hur mycket man lär sig om saker. Att det är sådana saker. Jag kan fortfarande känna mig som en så här osäker tonåring. Så, som att det är så här, man tänkte att det skulle gå över när man blev vuxen. Men det är så mycket som är, känns exakt likadant. Nu när jag sjunger den live också så har jag börjat ändra texten till att sjunga 35 istället. För det var så länge sedan jag skrev låten. Så
Okej,
när jag blivit 10 år äldre. Men det rimmar bra fortfarande.
ja, visst.
35, men.
Bra, och texten stämmer fortsatt.
Japp.
Alla åldrar. Okej. Vi ska återkomma till Dildosynten, jag är väldigt nyfiken på. En annan låt som har fastnat från tidigare lyssningar redan av skivan är den här Stay Where You Are. Otroligt fin text. Vill du berätta, vad handlar den låten om?
Ja, den är så super. Jag vet exakt så här vad den handlar om. Det handlar om två av mina kompisar som var jättebra på. De ställde upp för mig när jag var med om en väldigt dåligt breakup och så. Och som tog hand om mig. Och så det handlar om vänskapsrelationen. Så här, när man, även om jag inte hade hängt så jättemycket under själva relationen. Men sen när det tog slut då var de där för mig. Typ direkt liksom. Så det var skrivet utifrån deras perspektiv. Ja.
Du som är vännen som får mottala de här omsorgerna.
Precis.
Ja, jag tyckte det var en så himla fin skildring av vänskap och hur självklart det är för de här personerna att ställa upp och hjälpa den här personen med liksom fylla och Rihanna och drinkar och MDMA och omsorger. Snacka skit om det fixet. Ja, jag tycker att det är sällan som jag hör musik som är sådana otroligt fina skildringar av vänskapsrelationer.
Ja, nej, det håller jag verkligen med om. Det tror jag tänkte på också, att det är så viktigt med, och att det är tråkigt att det inte finns så mycket vänskap. Jag vill skriva en låt om min mamma också. Det känns som, fast det finns ganska många om mammor. Nej, men vänner finns inte så många. Det är lite tråkigt att skriva om kärleksrelationer så himla mycket nu. Det känns som, så komma på andra saker.
Ja, jag tycker det skulle vara jättekul att få höra en låt av dig om din mamma.
Hon tjatar alltid på mig att hon vill att jag ska skriva
Okej,
en låt om
det är ett
henne.
beställningsjobb.
Hon vill också vara med i alla mina musikvideos.
Får hon det?
Nej, inte än. Hon ska få det, tror jag.
Ja, gud vad kul. Sen är jag skulle jättegärna vilja höra dig berätta om låten Princess. Berätta.
Ja, den är verkligen så att jag ville ha en så trans anthem, liksom en så här dum refräng som man fattar liksom direkt första gången man hör den, som är så här, som man skulle liksom kunna inte tänka att det var något speciellt, någon, kanske någon speciell text om man kanske hör den första gången. Att jag sjunger la, 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 la. Bara refrängen är bara la hela tiden. Jag tycker att det är så roligt. Det, ja men verkligen att det ska försöka vara någon sån Avicii-style. För att det känns som att det är, jag inte, vet inte så här, om transpersoner har några sådana andra låtar så mycket. Så det var mest det jag ville göra.
Har den blivit det?
Nej, det tror jag inte. Nej, kanske några. Jag har fått massa videor också på barn som verkar gilla den väldigt mycket. Speciellt för musikvideon var massa versioner av mig, ganska små versioner. Jag tror att barn tycker den är väldigt rolig också för att den är så trallvänlig melodi. Det är väldigt roligt. Men.
Har lätt att sjunga med. Den här, det finns ju en rad som går så här. Better than a princess who is a princess sis, I am allowed to define what a princess is.
Ja, just det.
Ja, berätta mer. Vad står det för dig?
Ja, alltså, där är det väl det här med att så här. Ibland så kan det kännas som att så här, den bästa komplimangen man kan få som transkvinna, det är att man inte ser ut som en transkvinna. Eller att man så här, det är att man så här, passerar som en cis-kvinna. Och det kan vara så himla synd, för att jag kan också känna det. Det är liksom så här, den finaste komplimangen om någon säger att de inte såg att jag var transkvinna när de träffade mig. Det är så himla hemskt att det ska vara så. Och då känns det som att så här, att det vore skönt att, så här, att inte alltid behöva försöka vara någonting annat än så här, det man, eller att inte alltid behöva sträva efter att vara så lite trans som möjligt, utan att det vore kul i ett anthem att få lov att så här, man får också identifiera, eller man får också definiera vad en kvinna är själv, att man inte alltid bara måste följa en mall bara för att man är trans.
Jag tänkte att vi ska lämna de specifika låtarna. För jag är nyfiken på att höra mer om hur du ser på hur det queera finns i dina låttexter.
Jag tänker nog inte riktigt så. Alltså för mig, jag är också inspirerad väldigt mycket av, alltså fortfarande typ en av mina största inspirationer i en låt som heter Sexy Bitch med Akon och David Guetta. Vet du vilken det är? Som är sådär
Nej.
EDM-låt där texten är, vad är det? Den är typ She's nothing you can compare to your neighborhood whore. I try to find the words to describe this girl without being disrespectful. Damn, you're a sexy bitch. Sexy bitch. Damn, you're a sexy
Just det.
bitch. Så får den
Ja.
på så. Och den är liksom gigantisk var den låten. Och så, jag tror det är typ sex snubbar som är så här, textförfattare till den låten sammanlagt. Man säger sex pers har kommit på. Och det är vad de kommer på liksom. Det är en låt som handlar om sex som har känts så sjukt dålig. Men så är det också en så jävla bra låt. Men jag vill liksom så här. Jag tycker inte så här att sex funkar så som folk sjunger om ofta på radio och sånt. Utan det var mest att jag bara ville så här. Jag kände att jag ville skriva om sex och hur jag upplever att det är. I alla fall. Och så. Jag tänker inte att det ska vara något så här queert med det, men det blir väl det för att man är queer. Och samma sak så här, hur relationer funkar, och det är bara att ja, det blir ju queert automatiskt då kanske.
Just det. Så när du går in och ska skapa musik eller tema, du berättade att det tar lång tid för dig att skriva låttexter, att det kan ta flera år ibland. Hur liksom, bestämmer du för på förhand vad en skiva ska handla om tematiskt? Eller vad du vill skriva för typ av texter? Eller är det någonting som föds mer liksom, intuitivt på något sätt?
Ah, nej, jag brukar inte tänka alls någonting så, teman eller sånt. Och jag brukar försöka inte oroa mig över det heller. Det finns en, ja, men typ Rihanna-album som jag brukar alltid tänka på som är, det är så sjukt konstigt. Hon har en låt som heter typ California King Size Bed tror jag, som är en sån här superdålig countryrock. Och den är typ precis bredvid någon av hennes bra låtar, typ Bitch Better Have My Money eller något sånt. Och den är bara så helt knäppt album, för att så här, hon har jobbat så här, med massa olika låtskrivare, massa olika producenter, så då blir det bara ett så här, hopplock. Men jag tänker att när jag gör musik så gör jag allting själv. Och också liksom, jag älskar ändå Rihanna. Det funkar ju ändå för henne att göra den skivan liksom. Men så, när jag gör musik så gör jag allting själv. Jag skriver själv och proddar själv och mixar själv. Så då tänker jag att så här, det får det räcka liksom som ett tema. Det är jag. Och så behöver jag inte oroa mig mer. Liksom. För om det funkar med Rihanna att göra så spretigt album så kan det ju funka för mig. Jag bara släppa min egen musik. Och så, jag tror också att det hjälper att inte liksom ha någon utbildning i konst. Tycker att det verkar som att folk som är utbildade konstnärer har mycket mer oroar sig kring liksom att det ska vara ja, men något tema på saker och något, så här, något catchy hur man kan presentera albumet och sånt. Jag vet inte, jag bara gör poplåtar en åt gången. Typ så.
Ja, okej. Fint. Apropå det så har ju du ett skivbolag med två personer. Har jag
Med
läst
två
om.
personer?
Med två personer.
Vad är det för något?
Transom.
Vet du vad? Jag kan säga, det gör inget. Vilka är de två personerna? Har jag sagt det här?
Ja, det här är från en intervju. Nu kommer jag inte ihåg vilken det var.
Alltså, det är så, när jag släppte mitt album så det ser så dåligt ut när man inte har något skivbolag. För folk att recensera en skiva. Så jag bara hittar på att jag hade, att det fanns en skiva. Det finns inget skivbolag. Men jag kommer fortsätta göra det med nästa alla släpp. Jag gjorde någon liten. Ja, det är så, det är lite konstigt att det spelar så stor roll. Men om det är så här, om det står så här egenutgivet. Jämfört med om det står att man har ett skivbolag. Så det är liksom folk som inte vill röra vid det när det är så här egenutgivet. Så det är bara påhitt.
Gud, vilket scoop vi har nu för den här intervjun, kan vi avslöja. Trannytone är en fasad. Ja, vad kul. Om vi ska röra oss vidare till att prata mer om din musik. Så är det som att vi nästan måste börja med dildosynten. Berätta mer om den.
Ja, det börjar med att jag gjorde musik till en dansföreställning för ganska länge sedan. Och då hade jag gjort så att jag hade kontaktmikrofoner i golvet där dansaren rörde sig. Och så live så manipulerade jag det ljudet som kom från de kontaktmikrofonerna. Och det är ett väldigt tråkigt ljud, det liksom var lite dunsar och sånt. Men som med väldigt mycket effekter så kunde jag få det att bli liksom melodier och sånt. Liksom, man kunde stämma ljuden kan man säga till att bli toner och sånt. Och så vill jag senare ha använda samma teknik på något sätt som jag kunde performa själv och jag vill inte dansa på något dansgolv eller på något golv eller så utan då tänkte jag att en strap-on dildo är käckt. Så då gjorde jag en sån med kontaktmikrofon i och så processas ljudet i min dator live medan jag spelar på den. Så att det låter, för det är också ett väldigt tråkigt ljud som egentligen kommer från den. Men det är bara det att det har massa effekter på.
Så det du gör är att du dunsar dildon mot någon yta och sen
Ja,
blir
precis. Jag har trumpinnar på, som jag spelar till dem. Förlåt.
Just det. Ja. Okej. Och hur skulle du beskriva det här ljudet?
Ja, det låter ganska syntigt, men man kan också få det att låta lite hur som helst. Det beror på, det är lite som en elgitarr och om man inte har några effekter på den låter den supertråkigt. Men man kan ju ha vilka effekter som helst på en elgitarr och få det att låta ascoolt och så. Lite samma är det med den här, den i sig har den ett jättetråkigt ljud. Men när jag spelar live så låter den liksom som en synt, lydsynt.
Hur kom det sig att det blev just synt som blev ditt instrument?
När jag var 16, jag spelade elgitarr lite då. Då fick jag vara med i ett band, typ ett punkrockband med folk som var mycket äldre än mig. Så jag tyckte det var superkul att spela med dem. De var så mycket bättre. Jag var 16, de var typ 24 kanske eller något. Och var superduktiga. Men då fick jag spela elorgel tror jag det var i det bandet. Jag kunde knappt men det var ingen annan som kunde eller ingen som ville spela. Alla ville spela gitarr och så. Men då fick jag lära mig det och så den replokalen vi hade det var så här Studiefrämjandet tror jag som hade den. Eller som vi fick ha i den lilla byn där jag växte upp. Men så sköttes inte den lokalen så bra. Så vi fyllde liksom inte i alla listor man skulle göra och sånt. Så Studiefrämjandet la ner den här replokalen. Så de kom och hämtade alla instrument som var deras. Men så glömde de hämta en synt som låg i en garderob. Och då var det ingen som ville ha den, för det är töntigt med synt. Så då fick jag den. Och det är en super värdefull synt nu, som kostade typ 25 000 eller något, som jag bara fick. Som jag kunde lära mig på. Men jag visste inte att den var värdefull, så jag sålde den och sen också för superbilligt tyvärr.
Nej.
Ja, men det gör inget. Men, men det, så då fick jag lära mig, liksom, så då spelade jag synt i det bandet också.
Okej, vilken pangstart, eller vilken panghistoria på
Ja,
start.
det var bra där av studiefrämjandet. Juno 106 heter den synten, om folk som vet hur syntar kommer bli imponerade att jag fick en sån.
Jag tänker att din röst är helt omisskännlig. Jag tycker verkligen att man känner igen den så fort man hör en låt, även om man inte vet att det är du som spelas. Hur har du hittat ditt röstuttryck, skulle du säga?
Ja, det är så roligt, för jag är superdålig på att sjunga. Och jag tycker inte alls om min röst. Jag använder liksom en effekt som pitchar upp min röst och får den att låta mer, liksom, ja, jag citationstecken, feminin. Men det är väl liksom, handlar så himla mycket om att hitta mig själv på något sätt. Hitta mig själv, liksom min transidentitet och så. Det känns som att min musik hjälpte mig verkligen med det. Och den där effekten jag har, det den, jag vet inte, det känns, jag identifierar liksom mig själv med den rösten mycket mer än vad jag gör med den här rösten jag pratar med nu. Ja.
På vilket sätt hjälpte musiken dig att hitta din transidentitet?
Ja, men dels också att jag lärt känna så mycket så queera människor tack vare min musik. Innan det kände jag inte alls så mycket folk, och det har fått mig att träffa andra så transpersoner som jag hade nog inte träffat någon annan transperson innan jag själv började transitiona, vad det nu heter på sen. Och alltså, ja, det fick mig liksom att så här, våga leva ut mycket mer. Innan jag började göra den här musiken jag gör nu, så var jag, tror det var typ 10 år som jag inte visade min musik för någon också alls. Jag var så, kände mig inte som mig själv, och var så osäker på så mycket. Så den här liksom effekten jag har på min röst har hjälpt mig så mycket verkligen. Annars skulle jag aldrig hålla på med det jag gör. Skulle aldrig kunna göra det med utan den. Effekt. Plus att jag också, i alla fall, ja, jag sjunger jättedåligt, så det är så jättemycket autotunat och sånt också. Annars hade det aldrig funkat.
Ah, det ger hopp till sådana som mig som svår pungfobi.
Ja, det är väldigt så här lätt, och det känns så skönt. Det är liksom som en mask nästan, man kan gömma sig bakom massa effekter.
Just det. Och hur kommer det sig att det blev just den här rösten, skulle du säga? Och finns det någonting som du vill förmedla med just det här röstuttrycket?
Nej, det är bara liksom så här teknisk grej, tror jag. Det är en plugin som heter Karo-V som är gratis. Så det var liksom den jag kunde få tag på. Och då finns det inte så mycket man kan göra med det. Liksom man kan ratta in lite ljud. Och då funkar det så med. Och så har jag liksom bara helt fastnat för den här pluginen. Den har liksom slutat uppdateras nu också. Kanske senaste 10 åren eller någonting. Så jag är så här, använder väldigt gammalt musikprogram på min dator bara för att bara den här röstpluggen håller mig kvar i så här jättegammalt 32-bitars system. Men jag är så beroende av den för min musik.
Jag tror det är tack vare den vi har Tamiti.
Japp.
Den osynliga rösten.
Ja, det finns andra plugins som gör det den gör också, ungefär. Men de kostar pengar, så då hade jag inte råd med den i alla fall. Så nu kan jag köpa.
Skulle du bara kunna berätta lite mer om vad som har hänt då från den här det första punkbandet, den här synten du fick och sen de här åren som var när du inte visade musik för någon och sen när du började släppa musik. Hur har den resan sett ut?
Ja, under de åren när jag liksom inte visade för någon, då var det väl väldigt mycket att jag höll på med. Det var liksom som att jag övade på låtskrivande kanske. Jag tycker det var bra att jag inte visade det för någon. Det var skönt så här. Men det är precis som liksom man inte, när man sitter hemma och övar på skalor på en gitarr eller någonting. Det är inte att man vill att folk ska se det. Så det är väl kanske lite samma så här att jag övade på skriva text och färdigställa låtar och så. Men jag hade liksom inget behov av att visa det för folk och så. Men sen när jag väl gjorde det, sen dess har det gått så himla bra. Alltså jag kan inte fatta, jag har levt på min musik i typ 10 år nu. Eller något sånt, 8 kanske. Kan du inte fatta det fortfarande? Jag har inte så många spelningar på, eller streams på Spotify eller så alls. Det är så jävla lyxigt. Typ varje dag när jag sätter mig och håller på med musik, att det är så här, det är mitt jobb. Det är så kul.
Vad kul att höra. Att det går att leva på.
Ja, jag fattar inte
Detta.
riktigt hur att det går. Men nej, jag tror att liksom, jag har inte så många fans, men liksom, jag har ändå så dedikerade fans. Och typ att jag spelade i Portugal förra veckan i någon pytteliten stad. Och då var det ändå folk som reste dit från andra delar av Portugal och så. Jag kan fortfarande inte riktigt förstå att sånt hände. Det är så roligt.
Kul att höra. Ja. Vad var det som gjorde då när du liksom började släppa musik efter de här 10 åren av övande?
Ja.
Hur blev du redo att börja visa det för världen?
Ja, det var väl kanske, just det, jag hade ett supertråkigt jobb just då som var på en fabrik som jag hade jobbat på så här väldigt många år tidigare också. Jag stod där vid rullbanden bara och verkligen tänkte så här, nej, jag måste ge musiken så här riktigt försök. Så det var väl då liksom att jag tänkte att nej, nu, för även om det inte så här funkar bra så måste jag ändå, för det var så tråkigt att aldrig prova liksom, när man ändå bara har ett liv. Så då jobbade jag så mycket övertidstimmar jag kunde och så flyttade jag till Leipzig och så satt jag där och bara försökte liksom komma på exakt hur mitt sound skulle vara när jag spelar live och hur skulle funka tekniskt och allt sånt. Och sen, ja, kanske 2 månader senare så fick jag min första spelning och så. Sen dess har det blivit en karriär.
Finns det några särskilda artister eller andra som du har inspirerats av för att hitta just ditt uttryck i röst eller musik?
Ja, alltså, inte röst tror jag. Det är så, ganska ofta så här tycker folk att jag liknar, när de så visar saker som de tycker att min musik liknar så är det ofta saker jag tycker låter superdåligt verkligen. För jag typ inspireras nästan bara av så här EDM faktiskt. Jag lyssnar jättemycket på Dada Life, Avicii fortfarande, Swedish House Mafia. Och det jag tror inte att de, då är det kanske inte det folk tror att jag lyssnar på. För typ allt som handlar om liksom mitt så här, vad ska man säga, konstnärliga uttryck och så, det känns som att det bara så kommer så lätt inifrån bara. Det blir så, men egentligen är det jag bara vill att jag liksom så här, du dig i det. Men det blir inte så. Det blir queert istället.
Det tycker jag är toppen. Men så på något sätt så misslyckad du dig igen.
Precis. För att det är också, ja. Jo, men just med så här, det är nästan svårt att ens prata om så här, liksom så här, röstuttryck och sådana saker, för att jag tänker inte ens på det, eller så här, det är bara något som, ja, liksom, blir bara som det blir med det. Jag är inte så duktig på att analysera så från ett konstnärligt perspektiv egentligen kanske, utan jag tänker väldigt så kanske mer på liksom, på hur produktionen ser ut mer än det konstnärliga. Och då är det liksom mer på tekniskt sätt. Vilket, ja, därför jag älskar EDM.
Men apropå det visuella, du säger att det kommer inifrån. Hur skulle du beskriva ditt visuella uttryck? För jag tänker att du också har ett liksom, starkt och unikt visuellt uttryck. I musikvideos och när du är på scen och så.
Oj! Är det sant? Jag tänker inte att jag har det. Jag tänker att jag är superdålig på allt det visuella. Att jag inte har någon aning om vad jag håller på med. Att det är så här. Det var roligt. Att jag är så dålig. Varje år nästan så har jag som så här nyårslöfte. Så jag måste posta mer selfies. Det är så svårt liksom att så här, ha något visuellt uttryck alls känns det som. För jag vill bara. Jag vet inte, allt det där är svårt. Men ja, kanske. Ja, just det. Jo, men jag gör ju ändå så här vissa saker. Men det är okej. Okay. Mycket kommer också från att jag tycker att jag är supertråkig på scen. Liksom. Att jag inte har någon sån scenpersonlighet. Jag är inte alls duktig på liksom få igång en publik. Eller det kommer liksom inte naturligt för mig att performa. Och att därför så måste jag liksom komma på saker som ser lite intressanta ut ändå. För att det inte kommer från. Jag är inte en sån som kan liksom så här fylla ut en scen bara. Liksom min personlighet fyller inte ut en scen av sig själv. Så därför så här gör jag så att mina instrument ser intressanta ut och så. Jag målar allting rosa med massa fluff och sånt. Och jag kanske också den här strap-onen och sånt också. Det är liksom så här. För att jag klarar av att liksom spela musik på ett intressant sätt. Men jag vill ju inte liksom. Jag känner mig inte som en performer alls. Så jag gör sådana saker för att jag tvingar mig själv att det ska bli något intressant att se på när jag uppträder live. Men vad kul det är också, det är så roligt. Jag tänker inte, jag har inte alls har något så visuellt uttryck. Kul att få.
Ja. Okej, men vad intressant, det visuella uttrycket handlar inte om att du har en så särskild idé om vad du vill uttrycka med det, utan handlar bara om att göra något som ser intressant ut.
Ja. Ja, men alltså, jag har väl kanske någon idé också av att så här, jag vet bara, så här, vad jag känner mig bekväm med och vad jag inte känner mig bekväm med och sånt. Och att det är så här, att jag försöker att göra så, men något så visuellt intressant som möjligt. Som jag ändå pallar att göra liksom. Men ja, så kan det. Jag går inte att se på konserter med andra personer alls. Jag går aldrig på konserter för att jag blir så ledsen typ när jag ser folk som är duktiga på att vara på scen och jag vet att jag kommer aldrig vara en sån person. Men, ja.
Ja, vilka då till exempel?
Det är svårt. Har du sett Nucci live?
Nej.
Nucci, alltså hon är världens bästa också för att vi har spelat så tillsammans några gånger. Men hon är min vän så henne kan jag ändå se. Men jag är bara så här. Jag är så imponerad av sådana som kan vara, liksom kan snacka med publiken på ett så underhållande sätt utan att det blir fjantigt och så, liksom inte så, hon är bra, utan så här, hon gör det på så, hon är liksom bara så här, det känns så helt naturligt för henne att vara på en scen och ta över liksom hela rummet. Det är så coolt med sådana personer.
Tycker du om att stå på scen?
Ja, men jag tänker också att inte så här, jag tycker om min musik. Jag tänker att jag visar min musik. Jag tänker inte att det är så här mig. Eller ja, att det är så här min musik som är det viktiga. Att jag är stolt över det. Men jag själv liksom, jag tycker inte om att stå på scen för att stå på scens skull. Och jag liksom tycker inte om att, jag brukar tacka nej till så här fotoshoots och intervjuerna, det är så fotoshoots och allt sånt som inte har med min musik att göra brukar jag tacka nej till. För jag tycker inte om att så här, ja, jag behöver inte synas så. Jag tycker bara om min musik. Jag ser mig inte som, liksom, Jag tänker mer att jag är musiker än att jag är artist egentligen också.
Just det. Och apropå de här personerna som reste till den här lilla staden i Portugal, som har hittat det.
Ja.
Vad tror du att det gör, och din önskan som egentligen kanske skulle vara att skriva EDM, Duty EDM, men ändå blir det liksom musik som jag tänker är stort bland queera personer. Vad tror du det är med din musik eller ditt uttryck eller texten eller vad som helst som är tilltalande för en queer publik? Vad är det som gör att man reser till den här lilla portugisiska staden för att lyssna på dig, tror du?
Ja, alltså jag har aldrig riktigt förstått det själv, för jag har inte haft sånt förhållande till musik och till så här queerkultur. Jag bryr mig liksom inte om den jag lyssnar på är trans eller inte, eller så här, och också när jag ser på film så här, bryr mig inte om så här queera teman alls. Men jag undrar om det kommer från att så här, jag har haft så mycket support i hela mitt liv. Min mamma var så här, min mamma är världens faghäg. Och så himla, hon ville alltid, så här, när jag kom ut för henne som trans, så var hon bara så här, åh nej, jag vill ha en så här gayson, var hennes så här. Om man så här, jag vet inte, jag har haft så roligt support i hela mitt liv. Och så här, behövde liksom inte komma ut som bisexuell eller när jag var liten eller så, för att det fanns inget så här, ingen förväntan på att man skulle vara straight eller så. Behövde liksom inte komma ut med sånt. Och min fru har haft en så här helt annan uppväxt. Hon växte upp och var, så här, var tvungen att gömma sin sexualitet och kunde liksom, eller så här, hålla det hemligt och så. Och för henne så var det, betydde det jättemycket att se på queera filmer och sånt och identifiera sig med de personerna i film och musik och sånt. Så jag undrar om det har med det att göra, att liksom att jag inte, för jag har liksom haft mina vänner, jag kunde, om jag vill. Jag ser typ bara upp till mina vänner som så här förebilder, queera förebilder. Jag har ingen som jag inte känner som är någon förebild för mig, tror jag. Men det är så himla fint när så här, speciellt så här unga transkvinnor kan prata om hur mycket min musik betyder för dem. Det är så himla fint verkligen, och det är väl kanske också de som ofta reser och sånt för att se mig eller så kanske. Och det undrar om det kommer också från att kan bero väldigt mycket på hur man har det själv, liksom om man har det behovet av att identifiera sig med musik och så. Jag vet inte, vad tror du?
Jag tänker att det är många som längtar efter att få höra om sina erfarenheter. Att man vill liksom hitta saker att spegla sig i eller känna igen sig i eller som känns nära ens eget liv på något sätt. Och att man kan vända sig till musik eller film eller litteratur som vi håller på med i bögbibblan mest. Och att det är någonting som skulle kunna driva en till att också lyssna på din musik.
Ja, det blir ju tråkigt när det bara är liksom så här superstraight media, kanske det är sant. Jag har börjat spela mycket så tv-spel nu på senaste. Och då är det fruktansvärt verkligen vad tråkigt det blir. För att det är så okvet nästan alla spel och sånt. Och då, man kanske kan förstå det mer genom tv-spel. Men det kanske också är så här när man själv, när jag lyssnar på musik, för att jag tänker så mycket mer på det som en musiker mer än att jag jag vet inte. Jag tror inte jag hade lyssnat på min musik om jag inte var mig själv, liksom. Jag tror inte det.
Och apropå det här med queera events och queera platser så har du ju sagt i en intervju att du mer och mer föredrar eller kanske till och med uteslutande spelar på queera klubbar eller uttalat queera klubbar.
Ah. Har jag sagt det?
Ja, det skulle jag ha sagt i en intervju i Hymn.
Ah, vad roligt. Ja, ah, jo men.
Jag kan, ska jag läsa vad du sa?
Ja, gärna.
Jag spelar på en del random nattklubbar ändå, vissa väldigt osköna. Men som tur är blir jag oftast kontaktad av ställen som har någon slags queer-inriktning. Fast det finns många event som utger sig för att vara queer, men som sedan inte är det. Eller som sedan inte gör något för att det ska vara en inkluderande och säker plats för folk som är hbtqi. Jag tycker att begreppet queer ska innebära mer än att ha
Ah,
lite smink på kindbenen.
just det. Ah, gud. Jag vet, det här måste ha varit efter en, jag vet vilken spelning det var jag precis hade haft efter jag sa det här. Det var en spelning i, jag vet kanske, ah, som var, det var fruktansvärt, som verkligen så här promotade sig själv som superqueer och som var, det känns, ah, ibland så känns det som att man blir liksom bokad som någon så här, det är coolt att ha någon så här transartist, medan det var så oqueert allting. Det var så hemskt. Så jag tror att det var därför jag var arg på den spelningen. Men alltså, ja, det är roligt med, älska queers. De är så fina. Det är så lyxigt att vara med, att så här, stå på scenen och se ut över alla de här ansiktena. Liksom de som går på mina spelningar. Världens gulligaste publik verkligen. Men jag tycker också det är roligt att spela på ställen där det inte är liksom så här queert också. Liksom där det är så här fokus på kanske att det skulle vara syntmusik. Och det är så här också superroligt när så här folk som man kanske inte tänker skulle vara med. Och det kanske kan ibland betyda ännu mer när så här, liksom när straighta syntkillar liksom gillar min musik jättemycket också. Att det inte känns som att det är för att man delar någon queer-identitet, utan det också är, ja, det är bara musiken i sig liksom tillräckligt bra för att andra ska gilla det också.
Just det. Har du, antingen utifrån den här erfarenheten eller från andra erfarenheter, har du någon önskan eller förhoppning vad queer ska innebära i ett musiksammanhang?
Ah, det där är så svårt. Alltså, jag vet inte ens vad queert är. Alltså, det är så svårt. Och det känns som att det är så här, det kan betyda så himla lite ibland. Eller så här, det känns som att det är så urvattnat begrepp. Medan jag ändå använder det själv. Liksom. Och man har ju någon förhoppning om att en så här queerklubb ska också vara bättre än en klubb som inte är en queerklubb. Fast att man inte ens vet vad det innebär. Ja, förhoppning, jag vet inte.
Okej. Jag är nyfiken, vad håller du på med just nu när det kommer till din musik?
Ja, alltså jag håller på med några låtar, men jag brukar inte ha något så stort planerat. Också skönt när man inte har någon manager eller något som frågar vad man håller på med. Typ ingenting. Jag jobbar på några låtar men så ångrar jag mig. Jag tycker de inte är bra. Jag tänkte att det kanske kommer något album någon gång. Men jag har inga planer riktigt på
Nej.
att se vad som händer.
Ett tranny record som flåsade i nacken.
Ja.
Ja. Du, jättestort tack och jättekul att du ville vara med i Bögbulen podcast.
Det här var jätteroligt. Det var så fin intervju verkligen. Det var så går ju att prata med någon som har lite annat så ingång och så. Att det känns som att ja, superroligt att få prata om text och sånt. Tack så jättemycket.
Ja, vad kul att du
Jättebra frågor.
Tack för det här jättefina samtalet, Milla. Det var superintressant att höra Tammis tankar. Det är liksom en artist vars musik jag kopplar samman med både så där sårbarhet och fest och röj på samma gång. Det är en väldigt spännande, unik kombination som jag tycker hon gör väldigt lyckat. Och det var så fint att få ta del av hennes tankar kring det här samtalet.
Ja, en sak som jag har tagit med mig lite ofrivilligt från den här intervjun är David Guettas Sexy Bitch, den här låten som Tammy pratar om. Och den har jag haft på hjärnan sedan dess. Och det finns en risk att den liksom kommer ha klättrat upp på mina så mest lyssnade låtar det här året. För det är som att ibland tänker jag att jag ska tvätta min hjärna genom att bara exponera mig för den här låten. Och så bara lyssnar jag på den Och den har något alltså. Det är ändå en bra låt.
Så otroligt oväntad liksom take away från den här intervjun. Det var ju inte vad jag tänker mig att du förväntade dig när du gick in i det här.
Nej.
Och nästa vecka så fortsätter den här intervjuserien. Det var ju 3 personer vi intervjuade till den här artikeln om queera ljud och queer musik till tidningen Ottar. Och den tredje personen är operasångaren Rickard Hamrin som sätter upp en föreställning om Klaus Nomi. Klaus Nomi var en operasångare, artist, förgrundsgestalt i det radikala New York på 1980-talet som tyvärr hastigt gick bort i AIDS. Mer om det i nästa avsnitt och tills dess lyssna riktigt mycket på David Guettas Sexy Bitch.
Och ta mig tid.
Och ta mig tid såklart. Vi ses om en vecka. Hej! Hej
då!
Du har lyssnat på det fjärde avsnittet av säsong 3 av Bögbibblan podcast, din skeva bokhylla. Medverkande i det här avsnittet var Tamiti. Programledare och producenter var Mila Leskinen och Max Bjuggfeldt. Anna Hed har gjort musiken, klippning och grafisk formgivning Max Bjuggfeldt. Samtalet spelades in i april 2023. Du hittar Bögbibblan på bogbibblan.se och under namnet Bögbibblan på Instagram och Facebook. Glöm inte att dela avsnittet med dina vänner och fiender och skriv till oss om vad du tyckte om dagens avsnitt.